välkommen till Skånes taltidning nummer 28 2022. Utgivningsdag torsdag den 14 juli. Solen går upp klockan 4.42 och ner igen 21.43. I studion idag Mats Sundling och Dodo Parikas och tekniker är Gunilla Kracht. Och det här är innehållet.
Vi har nolltolerans mot droger och resenärerna har inte drabbats. Skånetrafiken kommenterar uppgifter om knarkmissbruk på serviceresor.
Regeringen vill se fler arbetsförmedlingskontor och bättre stöd till funktionshindrade.
Finlandssvensk synskadestiftelse i blåsväder. Bostäder som skulle gå till synskadade hyrdes ut till vem som helst och reparerades aldrig. Nu har en ny styrelse tagit över.
Coronasmittan har gått upp i sommar, men ökningen har nu stannat av.
Lär dig vägen till jobbet och använd färdtjänsten till fritidsintressena. Moderaten Anna Manfalk är först ut i vår serie intervjuer med regionpolitiker inför valet.
Och så öppnat och stängt med stränder och surdegsbagare.
Veckans skånska förlustelse i Skånes taltidnings sommarserie är mullrande och avgasdoftande. En veteran traktorträff i Degeberga.
En annons om en syntolkad barnteaterföreställning.
Evenemangstips så med syntolkad film och sommarpaviljong.
Och kalendern med mångubbe och Mandela-dag.
Anslagstavlan är gemensam för hela Skåne med meddelanden och ändringar i kollektivtrafiken. Och allra sist kommer redaktionsrutan.
Droger säljs öppet på arbetsplatsen och anställda är påverkade under arbetstid. Ja, så ser det ut på Skånetrafikens serviceresor i Hässleholm, enligt Sydsvenskan. Tidningen har talat med 4 tidigare anställda som vill vara anonyma. Och vi ser ytterst allvarligt på uppgifterna, det säger Skånetrafikens HR-chef Kristina Aurell.
Vi håller ju på att utreda det nu, om det är så här, om det är något som pågår nu. Och framförallt så sätter vi ju in åtgärder för att säkerställa att det inte är så framöver. Det är ju väldigt allvarliga uppgifter som har kommit fram och vi har absolut nolltolerans mot alkohol och droger. Så att det blir vårt fokus att säkerställa att det inte sker.
Kände ni till det här förut?
Jag kan väl säga så här att under våren så har det kommit indikationer som har stått i Sydsvenskan också och som har vaga indikationer. Så vi har ju börjat jobba med detta sedan några månader tillbaka.
Men vad gör ni då rent praktiskt?
Det har påbörjat ett arbete med att prata med chefer och medarbetare. Och cheferna kommer att se till att de är mer närvarande på arbetsplatsen just för att kunna fånga upp vad som händer på arbetsplatsen och om någon verkar påverkad på något sätt. Och sen också mer långsiktigt prata med medarbetare. Vi har ju alltid medarbetarsamtal. Men nu så kan det ju eskalera och bli lite tätare samtal med medarbetare. Och just ställa frågor kring det här med droger och alkohol och hur man mår. Och så.
Är det ett samtal som du tror chefer kommer att dra sig för?
Det kan vara så att man drar sig för det ifall man inte känner sig säker och man tycker själv att man har lite för lite information och utbildning på området. Och det är just därför som vi tänker att det är viktigt att sätta in den utbildningen så att de alltid känner sig säkra. Och för vi tycker att det är viktigt att våga ta det samtalet även om man inte är helt säker, så är det bättre att ställa frågan en gång för mycket än en gång för lite. Vi har ju säkerställt att cheferna kommer att vara mer tillgängliga nu.
Vad kommer att hända med de här personerna nu som har använt droger?
Om det är någon som använder droger och är påverkad i arbetet så är ju vår uppgift som arbetsgivare att hjälpa dem med rehabilitering och behandling så att de kan bli fri från sitt missbruk.
Ni har ju haft drogtester tidigare men upphört med det. Kommer de att återupptas nu?
Vi kommer att be medarbetare om vi har en misstanke om att någon är påverkad eller har den problematiken så kommer vi att erbjuda drogtester. Men det kommer ske på frivillig basis och inte slumpvis så som upplägget var tidigare.
Men ni kan inte tvinga någon?
Nej, det kan man inte.
Hur kan det här ha påverkat färdtjänsten och sjukresorna för brukarna? Det har ju förekommit kritik om långa omvägar, att det är hårda arbetspass för taxiförarna och så. Kan det ha något samband?
Nej, det tänker jag inte. Inte att det har samband med långa arbetspass och andra saker som du nämner. Och det är jätteviktigt att poängtera att detta är ju inte förarpersonal. Detta är kontorspersonal som det har stått om och som vi pratar om nu. Så att det är viktigt att förmedla att det är inte de som kör bilarna.
Vad blev den första reaktionen hos er när ni såg den här artikeln i tidningen? Blev ni chockade eller?
Det första jag tänkte var att det var väldigt konkreta, tydliga uppgifter som kom fram i den artikeln. Så konkreta, tydliga uppgifter hade inte jag fått tidigare. Så på ett sätt så blev jag ju chockad, men samtidigt så kände jag ju att nu finns det mer konkreta saker att arbeta med. Det här kan vi följa upp på ett bättre sätt än den informationen som jag hade fått tidigare.
Det sa Kristina Aurel som är HR-chef på Skånetrafiken. Reporter var Birgitta Fredén.
Regeringen vill se fler arbetsförmedlingskontor i landet och ett bättre stöd till funktionshindrade och långtidsarbetslösa. Nu får Arbetsförmedlingen ett nytt uppdrag av regeringen med krav på samverkan med kommuner och bättre matchning mellan arbetssökande och arbetsgivare. Det meddelade arbetsmarknadsminister Eva Nordmark på en pressträff i måndags. När Arbetsförmedlingen halverade antalet kontor i landet för 2-3 år sedan så skrevs avtal med kommuner om lokaler hos dem för att förmedla jobb och stöd där. Men det har på grund av pandemin inte kommit igång som det var tänkt, enligt myndigheten. Enligt Nordmark måste Arbetsförmedlingen fungera bättre, inte minst i förhållande till de långtidsarbetslösa och funktionshindrade. Det har varit en ryckighet i Arbetsförmedlingens styrning, sa hon, och nu är det dags att vända utvecklingen. Med Arbetsförmedlingen på fler platser, antingen i egna kontor eller tillsammans med andra myndigheter.
Den finlandssvenska synskaderörelsen har skakats av misskötsel inom stiftelsen Blindgården, som bland annat ska ge ut bostäder i Helsingfors till svensktalande synskadade och dela ut pengar till förmån för den gruppen. Bidrag till organisationer som FSS, förbundet Svenska synskadade i Finland, har betalats ut som de ska. Men enskilda har inte kunnat ansöka om stöd. Och bostäderna har varit i så dåligt skick att många med synnedsättning inte velat hyra dem. Efter att inte ha fått ut någon information om läget i stiftelsen från den mycket långvariga ordföranden vände sig FSS-representanter till myndigheterna för att påtala problemen och fick rätt. Det berättar Gunilla Lövman som är ordförande för FSS och som själv har suttit i den anmälande styrelsen.
Egentligen, de här problemen så kan man nog säga att går väldigt långt tillbaka i tiden. Den ordförande som nu har avgått har haft den här stiftelsen som sin inkomstkälla i 50 år.
Att den tidigare ordföranden haft stiftelsen som inkomstkälla innebär att han fått lön därifrån, inte att han misstänkts för att ha försnillat dess medel. När stiftelsen bildades 1948 var tanken att bygga ett boende för synskadade, Svenska Blindgården, vilket också blev stiftelsens namn. Senare övergavs tanken om gemensamhetsboende. Däremot så skulle stiftelsen tillhandahålla bostäder för finlandssvenska synskadade. Mestadels rörde sig om lägenheter som stiftelsen fått i arv eller gåva.
Att när jag första gången hörde om den här stiftelsen, så det var hösten 1999. Då hörde jag om det att de som var hyresgäster i de här bostäderna, så även om de ringde och sa att nu har de trasiga elkontakter, så blev de inte reparerade. Så bestod ju då bostäderna till största delen av bostäder som stiftelsen alltså hade fått via testamente då eller gåva. Och om en hyresgäst ringer till FSS och berättar att den inte får sina trasiga elkontakter reparerade, så sprids ju ett rykte bland synskadade. Man konstaterar att man vill inte bo i stiftelsens bostäder.
Men det fanns en och annan person med synskada som ändå bodde i de här lägenheterna i fråga.
Så fick jag ett brev från en synskadad person. Det huset är byggt 1956. Jag har också sedan besökt den här bostaden, och alltså den är i det skick som den var när den byggdes. Så att jag menar, när det här ordföranden då har sagt att ja, det finns inga synskadade som vill bo, så säger då synskadade att ingen vill bo i bostäder som inte sköts om. Och eftersom det nu då står i stadgarna att i första hand till synskadade, så har ordföranden då dragit slutsatsen att han tyr ut till seende. Och vi som har suttit i den här styrelsen, vi har inte överhuvudtaget fått någon information om hur läget har sett ut. Och det är ju det att om man sitter i en stiftelse, så är man solidariskt ansvariga för allting som händer. Och om man då inte får information annat än att man hör från synskadade hur de upplever situationen, då måste man ju börja vidta någon sorts åtgärder.
Konflikten eskalerade och finländska medier uppmärksammade bostadsfrågan och en rad andra missförhållanden i stiftelsen. Och FSS, förbundet Finlands svenska synskadades representanter i styrelsen, vände sig till Patent- och registerstyrelsen, den myndighet som har tillsynsansvaret när det gäller stiftelser, och bad dem ta en titt på hur stiftelsen sköts.
Den lista på åtgärder som den har kommit med motsvarar alltså det som vi synskadade har då i jättemånga år försökt ändra på i den här stiftelsen. Ja, det var väldigt skönt att läsa. Och trots att jag nu personligen har utsatts för väldigt mycket påhopp och så här av den här ordföranden, så är jag nog väldigt tillfreds nu.
Stiftelsen Svenska Blindgården har gott om pengar. Aktie- och fondportföljen är värd omkring 35 miljoner euro, mer än det tiodubbla i svenska kronor. Och stiftelsen delar ut föreningsstöd främst till FSS och dess lokala avdelningar. Men enskilda synskadade har inte kunnat söka. Och delar stiftelsen ut för lite pengar, så är skattefriheten i fara.
FSS hör till bidragsmottagarna. Men med tanke på stiftelsens förmögenhet och den årliga avkastningen, trots att då de här placeringarna inte är något vidare omskötta, så är avkastningen väldigt god, så att stiftelsen delar ut för lite pengar. För att man ska vara skattefri på avkastning har man bara om man är allmännyttig. Och för att vara allmännyttig så måste man dela ut av avkastningen.
Kan enskilda synskadade söka också?
Det är alltså min uppfattning, men den tidigare ordföranden har då ansett att det inte är möjligt. Men jag har för mig att det så småningom kommer att tillsättas ett utskott som ska behandla enskilda synskadades ansökningar. Till exempel då om man inte beviljas hjälpmedel från samhället fast man kanske skulle ha rätt till det.
En ny styrelse för Stiftelsen Blindgården har tillträtt och FSS ordförande Gunilla Lövman, hon sitter inte med i den. Men hon har visioner om hur till exempel finlandssvenska synskadades bostadsbehov skulle kunna lösas, men kanske inte enbart genom det nuvarande bostadsbeståndet som stiftelsen har.
Så finns det också möjlighet att stiftelsen då säljer en del av de här och sen köper andra bostäder och jobbar på det att utreda var det kan finnas behov och sedan investera då i bostäder där det finns behov.
Och att de kommer till nytta för just synskadade och inga andra.
Ja, absolut. Att man till och med alltså kan, om det visar sig att det är en synskadad person som nu verkligen behöver en bostad, så ska stiftelsen då kunna köpa den här bostaden och hyra ut den till den här synskadade. Jag menar att stiftelsen på riktigt finns till för synskadade.
Det sa Gunilla Lövman, ordförande för Förbundet Svenska Synskadade i Finland. Reporter var Dodo Parikas.
Så, en uppdatering om coronaläget.
Olikt de två tidigare åren ökar smittspridningen av covid-19 i sommar. Den senaste veckan har ökningen dock avmattats. Och detsamma gäller antalet som vårdas med covid på de skånska sjukhusen. Ökningen har mattats av även där. För en dryg månad sedan började smittspridningen åter att i Skåne liksom i resten av landet öka, och men från låga nivåer. Därefter har antalet smittade kontinuerligt ökat och det är den smittsammare men inte så farliga omikronvarianten BA5 av viruset som får antalet smittade att gå upp också i andra länder. I början av juli vårdades 161 personer med covid på skånska sjukhus. Ungefär lika många som veckan innan. Bland de som provtas ligger andelen positiva på samma nivå. Medan mängden covidvirus som uppmäts i avloppsvatten sjunkit rejält sedan föregående vecka. Och det kan tyda på att smittspridningen nu håller på att avta, säger Smittskydd Skånes Eva Melander i ett pressmeddelande från i tisdags. Och hon påminner om regler som ju gällt sedan pandemins start. Stanna hemma om du är sjuk och tvätta händerna. I höst rekommenderas alla som fyllt 65 år att ta ytterligare en dos vaccin, oavsett hur många man tagit innan. Och de som är mellan 18 till 64 år rekommenderas fortfarande 3 doser. Men den som vill ha en fjärde kommer att erbjudas det. Den 1 september planerar Region Skåne starta vaccinationerna. Och tidsbokningen ska öppna en vecka innan.
Rapporterade Mats Sundling.
Om knappt 2 månader är det val till riksdag, kommuner och regioner. I en serie intervjuer ska vi höra vad företrädare från politiska partier som sitter i regionfullmäktige har för syn på olika frågor som berör personer med funktionsnedsättningar. Och speciellt då synnedsättning. Vi börjar idag med Moderata regionrådet Anna Manfalk, som är första vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden och som tidigare varit kommunpolitiker i Vellinge. Och först handlar det om köerna inom ögonsjukvården, där vårdval har utretts under mandatperioden, säger Anna Manfalk.
Det har ju visat sig lyckosamt tidigare vad gäller tillgängligheten till bland annat starroperationer och annat, att vårdval har förbättrat tillgängligheten. Den verksamhet där köerna är som störst inom operation är svårt att bedriva som vårdval, utan det är mer lämpligt att de görs på ett ställe än att man sprider ut det på fler aktörer. Och där håller vi på med en upphandling för att förstärka vår egen verksamhet. Och det innebär då att om det finns privata leverantörer som kan erbjuda den vården, så är vi villiga att upphandla det och betala för det. Vi befinner oss just nu i den situationen att vi har ekonomiska resurser, men att vi inte får tillräckligt med vård för de pengar som vi har. Att öka verksamheten i vår egen verksamhet inte heller helt lätt, för att vi har ju personal som har slitit väldigt hårt under pandemin som behöver återhämtning. I slutet på 2020 så gjorde vi en beräkning på den vårdskuld som hade uppkommit första halvåret. Och så räknade vi ut vad det skulle kosta att köpa hela den vården. För det finns ju prislistor om vi köper från andra regioner eller om vi köper utifrån. Och då har vi avsatt den mängd pengar. Och det gör att hälso- och sjukvårdsnämnden just nu prognostiserar ett överskott. Därför att vi har inte lyckats hitta vårdgivare som kan erbjuda den vården.
Nu finns det alltså pengar, men det finns ingenting att köpa.
Ja, väldigt förenklat så är det så. Vi har givit uppdrag till våra egna verksamheter. Utökade uppdrag med pengar kopplade till det. På grund av pandemin och att man har varit tvungen att låna ut personal till andra verksamheter så har man inte lyckats producera så mycket som är önskvärt. Och likadant när det gäller, vi får viss hjälp från andra regioner. Vi har gjort fler upphandlingar för att åstadkomma det.
Regionen har ju också hand om hjälpmedel och habilitering när det gäller personer med synnedsättningar. Och det är en svår brist även på synpedagoger. Mm. Hur löser man det?
Det måste jag säga. När det gäller hjälpmedel och den biten så ligger ju det under psykiatri, habilitering och hjälpmedelsnämnden. Så jag ska erkänna att jag är inte helt insatt i vad gäller synpedagoger. Däremot så arbetar vi ju mycket när det gäller personalnämnden att se hur kan vi stötta medarbetare som vill. Om man då jobbar inom habilitering och hjälpmedel och man kanske har en annan utbildning, att man då kan få betald utbildning, både undersköterskor till sjuksköterskor men även andra. För det ser vi att många gånger man kanske kommer in i vården för man är inte riktigt klar över vad man vill arbeta med. Sen har jag inte detaljkunskaper om tillgång på utbildningsplatser för synpedagoger, ska jag erkänna.
Under den här åren så har det varit en diskussion om utbildning på smarta telefoner för personer med synnedsättningar. Mm. Vem är ansvarig? Är det regionen eller ska man kunna sin telefon innan man får utbildning på apparna? Och nu har ju regionen gett ett bidrag då till Synskadades Riksförbund i Skåne att de ska sköta utbildningen på smarta telefoner. Är det så här det ska fungera? Är det den framkomliga vägen?
Region Skåne har en överenskommelse med idéburen sektor. Och vi har ju då ett antal, det som man kallar IOP, idéburen offentligt partnerskap, med ett antal idéburna organisationer. Där vi samverkar och där vi också finansierar verksamhet av den här typen. Region Skåne kommer inte alltid att kunna klara allting själv. Utan kan vi samverka och det finns kompetens så tycker jag att det är ett alldeles utmärkt förslag. Sen ska det ju inte vara så att man känner något tvång. Utan det ska ju vara någonting som man gemensamt känner att det här kan vi göra bra.
Det har också framförts kritik mot att hjälpmedelsverksamheten är väldigt byråkratisk. Det tar väldigt lång tid med upphandlingar och så innan personer med synnedsättning kan få tillgång till nyare och modernare hjälpmedel.
Ja, och det är väl också en av problemen med upphandlingar. Att vi har ju den kära lagen om offentlig upphandling och syftet med den är ju att förebygga korruption, vilket är ju jätteviktigt och jättebra. Men den är inte egentligen vare sig snabb, effektiv eller enkel till sin process. Och det gör ju också att vi ser att väldigt många av våra upphandlingar blir överklagade. Och då kan vi inte gå vidare förrän det är avgjort i rättslig instans. Och det är ju någonting som vi ser inom hela den offentliga sfären. Att det tar väldigt lång tid från beslut om upphandling vidare. Och det är ju någonting som går väldigt stick i stäv med den tekniska utvecklingen där innovationshastigheten är väldigt hög. Och det gäller ju på många områden.
Frågan om vårdval när det gäller hjälpmedel var ju uppe inför förra valet. Det var inget som ni från Moderaterna drev, men andra partier talade om det. Skulle det lösa någonting?
Jag tror att det skulle vara lättare för mindre leverantörer av enstaka hjälpmedel att komma in på marknaden. Därför av naturliga skäl så blir det så när man gör upphandlingar att man upphandlar större grupper av hjälpmedel. Och då blir det färre aktörer som kan vara med. Och de som inte vinner upphandlingen kan ha svårt att komma vidare med sin utveckling. Så på så vis så tror jag att det vore bra. Sen ser jag ett problem generellt med när vi nu får allt mer hjälpmedel ute i de skånska hemmen. Så är det ju hela underhåll, service, hjälp på olika vis. Och där har jag erfarenhet från kommunen att man istället kanske gör en funktionsupphandling. Så gjorde vi när det gällde hemtjänstlarm att vi upphandlade funktionen hemtjänstlarm och inte apparaterna hemtjänstlarm. Vilket gjorde att allt eftersom den tekniska utvecklingen fortskred så kunde man ju få nyare apparater och tjänster. Och det tror jag är ett alternativ också som skulle kunna vara bra. Men för att möjliggöra för de små leverantörerna så måste man då i så fall göra väldigt, väldigt många små upphandlingar. Men vi kan inte ha en situation där den enskilde utan någon slags oberoende hjälp ska kunna då välja mellan tusentals olika tekniska hjälpmedel. Utan innan vi inför något sånt så måste vi också hitta ett sätt där vi kan jämföra olika produkter på ett någorlunda objektivt sätt, vilket inte är helt enkelt.
I förra veckan så gav vi regeringen Socialstyrelsen i uppdrag att undersöka om det behövs nationella riktlinjer för hjälpmedel och habilitering. Tycker ni att det skulle behövas?
Ja och nej. Vi moderater som alla andra ser ju en problematik om att vi har en ojämlik vård i Sverige beroende på var man bor. Och det behöver vi komma till tals med på olika vis. För att det kan inte vara så att man beroende på vad man har för funktionshinder är tvungen att bo i en viss region eller i en viss kommun för att få den hjälpen som man vill ha. Däremot så är jag inte helt säker på att det är staten som har förmågan att få det här att fungera på riktigt. Däremot att man kommer överens om gemensamma riktlinjer och att det är det här som ska gälla är ju viktigt.
Ska den som är gravt synskadad kunna räkna med att få färdtjänst?
Det tycker jag absolut. Och jag vet ju de diskussioner som har varit inom Skånetrafiken och jag vet att nämnden har beslutat pausa alla beslut under ett års tid och att man har tillskrivit regeringen vad gäller färdtjänstlagen. Jag har också erfarenhet från min kommunala verksamhet där jag var väldigt förvånad över att faktiskt synskadade inte ingår i personkrets 3 inom LSS-lagstiftningen. Och där tycker jag att det är viktigt att man faktiskt ser över färdtjänstlagen så att man får en rimlig, likvärdig bedömning i hela landet.
Men vad är färdtjänst? Är det en ren ersättning för tåget och bussen? Eller är det något mera? Är det en ersättning för att man inte kan ta cykeln eller köra bil eller?
Nej, vad ska jag säga? Färdtjänstlagen är ju en trafiklagstiftning och inte en socialtjänstlag. Det vet jag sedan min erfarenhet från kommunen. Sen vet jag ju också att det ser väldigt, väldigt olika ut för gravt synskadade. Det finns en del som lever ett väldigt autonomt liv och det finns en del som har väldigt stora behov. Och därför måste ju biståndshandläggarna göra individuella bedömningar. Och det är viktigt att man tittar på det. Och jag tänker också att man... Nu är detta min helt personliga åsikt efter att ha tittat på det här som sagt i min kommunala sida. Att man kan kanske som synskadad lära sig sin väg till sitt arbete. Ibland så får man arbetsresor. Medan man egentligen också har behov av färdtjänst på fritiden i en större utsträckning. Och hade man på något vis också kunnat titta på det, att man kanske uppmuntras att åka kollektivt på sina arbetsresor om man har möjlighet till det. Men att man då hade beviljats färdtjänst för att kunna ha ett aktivare fritidsliv. Och det är väl sånt som jag tycker skulle vara intressant om man tittade på ett bredare sätt. Och då får det naturligtvis vara nationella eller ingå i färdtjänstlagen. Men det var min personliga åsikt.
Om färdtjänsten nu är en ersättning för kollektivtrafiken. Mm. Och man bor där det inte finns kollektivtrafik. Mm. Eller det kanske fanns när man flyttade dit. Men så lägger Skånetrafiken om busslinjerna och så. Vad händer då?
Mm. Det är ju en problematik. Men det har ju också med lagstiftningen. För så som lagstiftningen är nu, så är det ersättning för kollektivtrafik. Och bor du då, finns det ingen kollektivtrafik, så finns det ingen kollektivtrafik. Så uppfattar jag att lagstiftningen ser ut idag. Och så kanske inte det är rimligt. Sen gäller ju det även seende på samma vis. Att man har kanske valt att flytta ut på landet. Och den dagen man inte längre kan ta sig med bil eller cykel eller gåendes, så får man överväga ett annat boende. Men samtidigt så vill vi ju att hela Skåne ska leva.
Är kollektivtrafiken tillgänglig idag? Vad, har du en uppfattning om att den fungerar för personer med synnedsättning? Biljettsystem, appar?
Appens användning har ju ökat väldigt mycket. Sen finns det ju fortfarande möjlighet att få de här korten som man kan ladda med biljetter. Och det finns ju också möjlighet på stadsbussarna att betala med kort ombord. Och även biljettautomater på de större stationerna. Men det är ju helt klart så att den frågan är ju viktig och den hänger ju väldigt mycket, tänker jag, ihop med det vi pratade om innan vad gäller utbildning. Det finns ju väldigt många fördelar med smartphones också naturligtvis. Och appen kopplat till smartphones så kan det ju vara ett hjälpmedel som man har med sig hela tiden.
Men man måste få lära sig hur den fungerar.
Såklart, så är det.
Region Skåne är ju Skånes i särklass största arbetsgivare. Mm. Vad gör ni för att fler personer med funktionsnedsättningar ska kunna få jobb inom regionen?
Vi anställer ju personer som befinner sig långt från arbetsmarknaden.
Men inte ens på synmottagningarna så anställer man ju personer med synnedsättningar. Mm. Förr var det ju självklart att man mötte någon där som själv hade en synnedsättning.
Mm. Nej, det var jag faktiskt inte riktigt medveten om. För jag skulle egentligen vilja säga så att inom andra verksamheter så arbetar vi faktiskt hårt för att se till att patienters erfarenheter kommer verksamheten till godo. Nej, men jag tror att det är jätteviktigt. Och jag vet i den kommunen där jag var aktiv tidigare så hade privata aktörer som har färdtjänst, då hade de en på beställningscentralen en kille som har en grav synnedsättning som har arbetat där i väldigt många år och naturligtvis har fungerat väldigt bra med den erfarenhet och den kunskap som han har. Det är en balansgång mellan att dra nytta av den kompetens som man har, men att ens identitet inte blir ens funktionsnedsättning. För det kan också bli en fara. Så det gäller att balansera det, att man har en unik kunskap, men man är ju som individ så mycket mer än sin funktionsnedsättning, tänker jag.
Det sa det moderata regionrådet Anna Mannfalk, som intervjuades av Birgitta Fredén. Öppnat och stängt så. I Malmö är Öresunds funkis, eller det som tidigare hette Handikappbadets brygga, skadad av en storm under reparation. Och detsamma gäller rullstolsliften ner i vattnet. Reparationerna sägs vara klara i mitten av juli. I Lund har en sandstrand öppnat. Den ligger på Stortorget framför rådhuset och är förstås en stor sandlåda med gröna växter, solstolar, parasoll och hammockar för vem som helst att slå sig ner i. Det är femte sommaren Lund har skaffat den strand som kommunen saknar. Och den här gången ska temat vara hawaiiansk surfstrand. Minus kanske vattnet och vågorna då. I Vä har surdegsbagaren Surkultur öppnat en filial till verksamheten i Skepparslöv. Adressen hit är Myrmalmsvägen 3 i Vä, där innehavarna bor och där de nu har en bagarbod i trädgården. I närheten av Örum i Löderupsrakten har gårdsbutiken The Green Garage öppnat. Här säljs framförallt en lång rad varianter av egenodlad sallad. Adressen är Örumsvägen 93. Simrishamn har fått en paddelhall och den finns på Gesellgatan 2. I Arkelstorp utsattes en matvagn eller foodtruck för ett brandattentat i början av sommaren. Men efter en insamling är Nors mat tillbaka med bland annat falafel på menyn. På Ystadsadressen Stora Västergatan 33 har en butik och kurslokal för lapptäckesteknik eller kviltning och andra textila hantverk öppnat. Quilt Passion är namnet. Tidigare fanns de i Svalöv fast med andra ägare. Kristianstad har begåvats med ett bubbelte-fik. Det ligger in till Darins konditori på Östra Storgatan 36. Och i Kristianstad har nattklubben Bloms vanliga plats på Stora torg i sommar tagits över av restaurang Janka. Och de serverar spanska och latinamerikanska rätter.
Motormuller och avgasdoft blir det i veckans avsnitt i vår sommarserie Skånska förlustelser. För det ska handla om veterantraktorer som det i helgen samlades ett hundratal av i Degeberga hembygdspark. Stora, små, gula, gröna, röda och grå, drivna av bensin, diesel eller fotogen. Alla gamla och ömt vårdade av entusiaster. Vi har med oss Knut Torstensson som ciceron, den av våra prenumeranter som förmodligen vet mest om traktorer och hur man känner igen dem på motorljudet.
Ja, här kommer en gammal John Deere, en liten en, grön och gul.
BR. Ja. Den heter Bertil Rickard.
Det hörde du på motorljudet?
Ja. Det var en 40-talare.
Ja, det är ju ja.
Tvåcylindrig motor. Då tar vi kontrasten. Det är 4255. Och då hör man. Mm.
Yeah,
yeah. Sen kommer ju 4240. Sen kommer ju 4240S. Yeah. Och där hade vi även 4450. Och då kommer ju 4650 med. På 80-talet.
Det är ju det.
Ja, vi står vid John Deere-tältet här och Knut har hittat sitt rätta element. Ja. Ja. Vad heter du som står bredvid här?
Bo Bengtsson.
Ja. Är du en traktorägare du också?
Japp. Jag har en Volvo, liten Volvo, T20-gita från 1946.
Här kommer Victor.
Ja, här kommer Victor.
Här kommer Victor.
Ja, här rullar en Bolinde Munktell. Victor står det på den, ja. Det hörde du också. Ja.
Och den, jag tycker den har ett sånt härligt ljud.
Det är
framförallt när man sitter och gasar.
Det är ingen som glömmer det ljudet.
Nej, nej, det är det inte.
Det sitter i ryggmärgen.
Liksom fullständigt. Ja. Det och det är därför jag sa till Mats att den måste bara vara med.
Gamla Victor. Eller ett visst ljud. Och sen gammal box och också ett visst ljud.
Ja, där är också ett annat. Då får man se skillnad på en box och en 600.
Ja.
Det är något samma.
Nej, det är varför den är lite, lite preppad.
Ja, ja.
Vi måste en nybörjare på det här fråga då. Veterantraktorer, alltså gamla traktorer. Ja, ja. Vad är grejen med det?
tjusningen är att man ser de gamla, 50 år gamla, alltså så på det viset, modern traktor idag, den kommer aldrig leva i 50 år. Det är nästan en dator, då så är det plast. Men det är det inte med gamla. Det är järn och plåt och allt. Den håller alltid alltså. Och den håller alltid också.
Och sen är det ju en annan sak med, om vi säger då 50, 60, 70, ja, början 80. Ja. Då fanns det ju mycket fler mindre gårdar.
Ja.
De gick inte lika många timmar. Nej. Idag ska det bli större och större enheter och större, ja, traktorer.
Och fler timmar.
Så ja, och de kör fler timmar. Ja. Alltså, ja. 7-8 år så har det gått över 10 000
ja.
Timmar.
Ja.
Och de, alltså, de kör slut på dem istället.
Ja. Jag tog skärmarna, alltså, det är en helt annan form än vad en moderna traktorer då. Sitter du i en hytt, i en gammal traktor, du hör ju allt. En modern traktor hör du inte. Då kan du sitta och lyssna på en radio eller något. Motljudet har försvunnit i en hytt. Men det gör du inte med en gammal traktor. Då har du ju soundet kvar i nu.
Så man kan säga en gammal traktor, han har vindruta fram och sidorutor.
Yeah.
Kanske bäst ett plåttak.
Yeah.
Lite galler till fötterna där kylan kommer. Yeah. Och så helt öppet bakåt.
Yeah. Yeah.
Du hör allting. Värme, nej.
Nej, det var extra tillbehör.
Ja.
I förtiden, alltså innan de satte hytt, så var det bara störtbåge.
Ja.
Sen så var de att klä in dem.
Ja.
Får jag fråga dig, Bo, ja, hur började det här? Började du köra traktor hemma på gården? Eller?
Ja, så blev det. Jag är uppväxt med de riktigt gamla.
Mm.
Jag har kört modern också, men det är lite grann för modernt.
Okay.
Jag var i princip 12-13 år när jag började sitta. Jag nådde knappt ner till kopplingen. Så jag fick ställa mig upp på traktorn och trycka på kopplingen. Jag kommer ihåg en idag. Första gången jag körde traktor, det var en farmar 430. Det var mitt första. Så faran bara släppte mig. Han ställde sig bakom mot traktorn och åkte med. Men jag tror att jag tittade efter min far. Så jag stod han och vinkade. Ett par hundra meter bakåt, så jag blev nästan livrädd, men jag lyckades vänna och så körde hela det stycket. Då fick jag mig en dröm, uppfyllelse.
Köra traktor på egen hand?
Ja, på egen hand för första gången.
Ja.
Det.
Och sen har du fortsatt då?
Ja, sen har du fortsatt.
Men man kan väl också säga att den liten livsstil, det här med gamla maskiner inom lantbruket.
Ja.
Alltså, det är någonting man bara har med sig i ryggen.
Ja.
Det är samma som alla som gillar gamla bilar och detta.
Ja, det är visst. Men så i dagens läge så är det inte gamla traktorer, så är det gamla mopeder, gamla bilar.
Alltså, jag lämnar experterna och går fram till en kvinna som sitter på en stol här vid John Deere-tältet. Och säljer kepsar och pennor som är gröna och gula, likt traktorerna. Nu kommer det en dubbeltraktor körande förbi oss här. En röd och gul. Karin Bengtsson, står det på din namnlapp.
Stämma.
Vad gör du här idag?
Jag säljer souvenirgrejer för Vintage Green Power-klubben. Alltså John Deere-klubben och GVM.
Hur engagerad är du i veterantraktorer?
Alltså jag har ju halkat in på ett bananskal genom min man, så jag är född och uppvuxen i Trelleborg, så där är inte så mycket traktorer där. Men jag tycker det är jätteintressant att vara ute och se på alla dessa fantastiska maskiner. Där är de som är jätteputsade, helt fantastiskt skick. Och där är de med väldigt fin patina på. Jag tycker lika mycket om bägge, för jag vet hur mycket tid och energi där ligger bakom och hålla dem i det här trimmet som det är.
Ja, en del ser ju helt nya ut fastän de är 70 år gamla kanske, och en del är verkligen märkta av väder och vind. Mattlack och rostfläckar tittar fram, och det syns att de har varit i arbete många tusen timmar.
Ja, det är ju maskiner som har varit ute i verkligheten. Det är ju inte bara museigrejer, utan det är sådana som har varit på olika lantbruk och gått. Så det är ju inga som kommer direkt från fabrikerna.
Så du har inte kört traktor sedan du var barn då? Utan är det något intresse som har kommit?
Det har kommit på som vuxen. I och med att mannen, han är intresserad och håller på, så har jag stått sedan om och tittat på. Och har varit ute och kört en del och har en med traktor. Så att det, jag tycker det är jätteroligt.
Mm. Ja, nu har vi gått till en grön och gul jättestor traktor och kantig. Och den är, vad kan det vara, 3 meter hög. Och hjulen är lika höga som jag är med gula fälgar. Och bredvid står en Rasmus Olsson i keps. Det är din traktor.
Ja.
Vad är det här för någonting?
En John Deere 4240 från 1982. Gjord i USA. Den har 120 hästkrafter. Par- och skiftlåda, halvautomatisk.
Vilket innebär att man för spaken utan att frikoppla när man växlar den.
John Deere har förstått, Knut, det är lite av din favorittraktormärke. Ja,
där får min far börja sälja det 71. Och sen har det bara blivit så att det är det märket som ligger varmast om hjärtat. Sen är det ju så att de satsar ju en viss slant på var tjänad krona till ny forskning. Om det är en liten gräsklippare eller en stor traktor och tröska så ska det vara samma kvalitet. Och som jag känner till det idag så är det det enda märket som inte är ihopslaget med någonting annat. Eller uppköpt av någon annan, utan de är fristående. Sen tycker jag det är lite spännande också, det är att John, hans föräldrar är förmodligen svenska. Och 1837 startade han John Deere, för han tyckte det var så svårt att vända jorden på de här träplogarna i Bishop Hill i USA utanför Moline. Och då tog han sågklingor ifrån sågen och smidde en järnplog, stålplog. Och där är grunden till John Deere. Och sen har detta vuxit och vuxit.
Mm. Är det ett antal av dem här idag? Använder du den här, Rasmus?
Ja, vi använder den lite i jordbruket.
Och det är en trappa som leder upp. Det är som ett fartyg nästan. Så kommer man upp några meter upp i luften här. Till en liten hytt.
Ja, här är då kraftuttagsspak bredvid ratten. Ljusomkopplare, tändningslås, varningsblinkers, varvtalsmätare och hastighetsmätare. Handgas till höger och växelspak bredvid till höger. Hydraullyft, hydrauluttag, yttre hydrauluttag, 2 stycken spakar. Hittkrok, frikoppling och broms, fotgas, blinkers, radio, vindrutetorkare, 2 stycken, fläkt, AC och värme.
Det är en väldigt enkel inredning,
kan man säga.
Nästan militärisk,
ja.
Militär stil på det hela.
Ja.
Få reglage och grova grejer kan man säga. Och sen enkel ratt med en sån här, en knopp som man ska kunna veva snabbt.
Ja.
Hur snabbt går den här då?
Den går väl i 35-40 km timmen.
Och kan dra tunga last då, säger jag.
Ja, det kan.
Du är inte så jättegammal.
Nej.
Din ålder är något lägre än genomsnittet här.
Ja, det är trevligt med gemenskapen. Det är mest därför man är här. Köra traktor kan man göra hemma också.
Ja. Och då skulle jag förstås gärna höra dig starta motorn här så vi kan få höra hur en riktigt stor motor låter.
Jag tänker lite på tomgång och sen gasa lite sådär.
Ja, kan jag göra.
Då behöver du komma åt lite.
Ja.
Då kliver jag ner. Doftar nu avgaser, ofiltrerade.
Ja. Men du, Rasmus, det är inte originalröret.
Nej, det är det inte faktiskt.
Jag tycker det lät lite häftigare.
Ja.
Tack så mycket, Rasmus.
Ja, då har vi flyttat oss till en i huvudsak röd rad med traktorer. Volvo och Bolinder Munktell, BM. Och så står vi bredvid en jättestor traktor. Och en ägare med en BM-märkt logga. Svenska BM-klubben och det är traktormärket. Björn Lundqvist heter du. Vad är det här för en traktor?
Och det är Volvos största. 814 med en 130 hästars motor. 6-cylindrig turbo. Väger den 6 ton ungefär.
Och hjulen är med rejäla dimensioner får man säga. 30-40 cm breda och röda fälgar. Hur gammal är den här traktorn?
79.
bland de sista.
Ja, det är bland de sista. Sen kom ju den här 2654.
Ja.
Den hade ju en lite högre hytt igen, men luftkonditionering och sånt, det har jag inte i den.
Och detta är en lastbilsmotor i den nu, va?
Ja, just det.
Mm. Vilket man hör lite på gången. Ja. Och sen är det lite man har en liten speciell gång när man släpper gasen, så hör man lite hur turbon visslar.
Ja, just det.
Där man släpper lite hastigt så.
Normalt är det ju 6 liters motor i de här, men detta är en 7 liters.
Den här ser ju oerhört välhållen ut, nästan som ny. Har du renoverat den eller är den?
Den har jag totalt renoverat, ja, för jag köpte den upp från Uppsala och då var det nästan en skrothög.
Hur mycket tid har du lagt på renoveringen?
Ja, det är flera år. Ja.
Jag undrar den som lyssnar på det här då, kanske, vad är det som får en människa att renovera en gammal traktor?
Ljudet. Ett underbart sång innan den får dra. Traktorer har ju varit min grej sen jag gick i skolan. Det har följt med hela tiden.
Lantbrukare?
Ja, lantbrukarson.
Mm.
Ja. Första lasset jag gav mig iväg med riktigt långt, det var jag var 13 år. Ett litet äventyr naturligtvis.
För den som inte har kört en traktor, då, vad är det som är tjusningen där som får alla att...
Ja, det är ju att få dra på någonting riktigt tungt så motorn jobbar till 1000. Tyckte jag i alla fall. Sen går det inte så fort heller, så man hinner ju med både styra och bromsa och allting.
Ja, för det är mycket kraft i de här. Det ser man ju på den.
Ja, det är det.
Vad ägare till en lite mindre?
Ja, det är den gröna där till vänster.
Strax bakom så står det en, ja den är inte ens hälften så stor. Nej. Men mycket äldre. BM, den är grön med röd motor och väsentligt mindre hjul, och men rejäla de också, bak och små fram.
Den här har jag inte haft så länge, så den har jag inte hunnit att börja och pyssla med.
Vad är det här för någonting? BM står det?
Ja, det är en BM 230 Victor. En tvåcylindrig på 33 hästar. Det är 60 detta.
Från 1960?
Ja.
Och så syns det att den är använd också. Ja. Lacken har blivit matt av solsken och damm.
Och år.
Ja. Och hårt arbete.
Ja, den har ju ett sån här liten traktor. Hade ju nästan alla jordbruk för. Så den har säkert gått någonstans och slitit.
Ingen hytt har den heller, utan man får sitta under bar himmel.
Den fick jag till, men den tänker jag inte sätta på. Den var inte helt i ordning heller. Så att, jag får se.
Men de levererar som väl med hytt. När de var nya.
Ja, om du ville ha det.
Sen är det ju speciella med Victor och egentligen av alla traktorer i Sverige som är sålda och sen, så har de ju sin speciella gång.
Mm.
Lite puntrade och puttrande gången.
Ja.
Man hör ju det helt klart att här kommer en Victor.
Ja, det går inte att ta miste på.
Nej, det är lite som boxen.
Ja.
Lågvarviga men sega.
Ja, den här är nu lågvarvig.
Ja.
Ett fruktansvärt svänghjul. Det svänger på 200 kilo på den här lilla traktorn.
Och då hade vi förstås gärna hört hur den lät här. Ja, men nycklarna är ute och springer någonstans. Förstod du?
Ja. Ja.
Alltså detta är ju bara... Ja. Är man uppväxt med det oavsett vilket märke det är, så har man det här intresset.
Det ligger i blodet.
Ja, det gör det. Kommer alltid att göra det.
Ja, så det räcker inte med att syssla med det på dagarna då, utan...
Det är ju hypermoderna, det man kör med på dagen. Det här är mycket roligare.
Som John Deere.
Där har du Victor.
Där har du Victor, spela in den.
Ja, så här låter en BM Victor. Ett speciellt ljud på den.
Ja.
Det var ju kul att han sparkade igång den. Ja. Tyckte du med det?
Mm.
Ja, det låter exakt likadant allihop.
Tack för titeln får vi säga.
Ja, tack så mycket. Ja. Lycka till imorgon.
Ja. Ja, tack.
Vi kommer... syns kanske fler gånger på de här.
Det får vi hoppas.
Ja. Ja. Kommer du tillbaka nästa år?
Ja.
Knut Torstensson guidade oss bland motorljuden på Degeberga traktor och motorträff. Vi hörde också Bo Bengtsson, Karin Bengtsson, Rasmus Olsson och sist här BM-ägaren Björn Rundqvist. Reporter var Mats Sundling.
Annons. Välkomna till en musikalisk och syntolkad familjeföreställning. Fredagen den 22 juli spelar Teater 23 När Harry mötte Iggy i Brunnsparken i Simrishamn som en del av Simrishamns kulturkalas. Handlingen: har en Harry och Igelkotten Iggy är två bästisar som håller ihop i vått och torrt. En dag börjar Iggy att smussla med något i buskarna. Och Harry blir allt mer nyfiken på vad det är som är så hemligt. Föreställningen börjar klockan 11.30 och pågår i cirka 45 minuter. Kom senast en kvart innan föreställningen börjar så du hinner få syntolkningsutrustningen samt lyssna på introduktionen. Den går även att lyssna på eller läsa på Teater23s hemsida teater23.se. Fråga teknikern på plats om utrustningen. Det är fri entré, men du får gärna skicka iväg ett mejl till syntolkning@teater23.se där du anmäler hur många ni är som vill ha syntolkning. Välkommen!
Evenemangstips. Vad som tycks vara sommarens enda svenska biopremiär och dessutom med syntolkning är Göta kanal, Vinna eller försvinna, den fjärde filmen i ordningen om det populära vattendraget. Det var 1981 som den första kanalkomedin Göta kanal eller Vem drog ut proppen med Janne Loffe Karlsson och Kim Andersson hade premiär. Och även den här gången handlar det om en tävling, nu med den skilsmässa som ställer till det i historien. Regissör är Emma Molin och i rollerna bland andra Eva Röse och Thomas von Brömsen. Filmen kommer upp på bio den 29 juli. Åstorps hembygdsförening ordnar Sommar i Perslund med underhållning samt servering av kaffe och våfflor sommarsöndagar 14-16. Den 17 juli uppträder Åstorps seniorsångare. 24 juli Karin Inger och Rickard Jonsson. 31 juli dansbandet Shudix. 7 augusti jazzar Rönne River Band. 14 augusti hörs Bjuvs dragspelsorkester och 21 augusti Åstorps musikkår. I ett tidigare nummer av taltidningen berättade vi om sommarens ståuppkomiker som uppträder i Svarta bergen i Lönsboda. Men biljettförsäljningen till vissa gånger har gått sådär. Så därför är föreställningen den 17 juli med Lenny Norman och Farsad Nouri inställd. Årets bruksspel i Klippan heter Silver Hill, baserat på verkliga händelser i början av 1980-talet då en storslagen turistanläggning drog igång i trakten med Rolls-Royce-bilar, lipizzanerhästar, flyguppvisningar med mera. Men besökarna svek och det hela rann ut i sanden. Här utlovas nu en musikal med axelvaddar, gigantiska plastörhängen och medryckande musiknummer som låter tidsmaskinen ta publiken tillbaka till en osannolik och härlig värld. Kommande föreställningar ges, och de sker utomhus, på bruksområdet den 17 juli, sedan 21-24 samt 28-31 juli. Föreställningen är 2 timmar lång och startar 19.00 alla dagar utom söndagar då den börjar 18.00. Nortic säljer biljetterna som kostar mellan 175 och 555 kronor. Öja sommarteater utanför Ystad ger en moderniserad musikalversion av Törnrosa som sommarens föreställning. Frida Gren spelar Törnrosa och mellan 18 juli och 7 augusti ges den 19 gånger i Åbergs trädgård, Karlshemsvägen 37. Biljetterna kostar 95 kronor för den som är upp till 6 år, 250 för 7-17-åringar och 350 för alla andra och säljs av Ticketmaster. Den 19 juli 19.00-20.00 är det dags för Poetiska röster i staden med högläsning ur både tidigare publicerat och helt nyskrivet material av författarna Kin Tran, Katarina Gripenberg, Ina Rosvall och Felicia Molinari, alla verksamma i Malmö och de två första ursprungligen från Jakobstad i Finland. Det är fri entré till evenemanget på Mölleplatsen bakom Slottsmöllan i Malmö. I Lund finns Sankt Lars tidigare mentalsjukhus. Områdets historia presenteras under en guidad vandring den 20 och 27 juli samt 10 och 17 augusti 18.00-19.30 och 31 juli 13.00 till 14.30. Biljett köps på plats med kontanter eller med Swish och kostar 120 kronor för vuxna och 60 kronor för barn. Mer information fås av guiden Jacques Schultze på telefon 0708 12 36 72. Vi har tidigare tipsat om de första veckorna med frukostmöten på Hamnplan i Simrishamn vardagsmorgnar 8.30 i juli. Och här kommer nu resten av programmet. Onsdagen den 20 juli är det dags för historikern och författaren Gunnar Wetterberg. Från kris till kris, Riksbanken, pengarna och makten heter hans föredrag. Wetterberg tilldelades nyligen Kungliga Gustav Adolfs Akademins Bureuspris på 200 000 kronor för sin citat djuplodande historiska forskning. Den 21 juli talar skådespelaren, dramatikern med mera Carina Molander om livet och annat som drabbat oss människor. 22 juli kommer Björn Sundmark, professor i engelska, med föreläsningen Klättra i träd, berättelsen om en bilderbok. Måndagen den 25 juli talar Sveriges Radios korrespondent i Mellanöstern, Cecilia Udén, om YPG, PYD, PKK, IS-kvinnor och yazidiska sexslavar. Vad är det Turkiet vill? Udén har även varit månadens ansikte här i taltidningen. Även den som föreläser den 26 juli kan sägas ha en anknytning till taltidningen. Kulturjournalisten Ulrika Knutsson är nämligen ordförande för Guldkassetten-juryn och hon ska tala om sin bok med titeln Den besvärliga Elin Wägner. Bilder som upprör och berör är temat den 27 juli då Ecce Homo-fotografen med mera Elisabeth Olsson talar. Och den 28 juli är rubriken Putin, historien och kriget. Föreläsare då är historieprofessor Claes-Göran Karlsson. Sist ut i raden med frukostmötestalare blir Sveriges Radios utrikeschef Gina Lindberg fredag den 29 juli när hon ska tala om Biden, Trump och det kluvna USA. Helsingborg har en ny utomhusplats för konsertuppträdanden. Birger Sjöbergs musikpaviljong ligger i musikparken bakom konsul Perssons villa och konsertserien där kallas Sommarpaviljongen. Följande konserter återstår. 21 juli kommer Helsingborgsbandet The White Raven samt Sebastian Wik med influenser från bland annat indie-rock, pop och soul. 28 juli uppträder dansk-svenska Fast på Holmen med till exempel reggae, folkrock och vispop. 4 augusti står Nino Ramsby och ytterligare artister på scen. 11 augusti är det dags för sång- och berättarföreställningen En singeltants memoarer med Gitte Paulsson. Och den 18 augusti avslutas sommarpaviljongens premiärsäsong med att The Bandette spelar Americana Country med skandinavisk touch. Även Matti Johansson är inne på samma musikaliska linje samma kväll. Klockslag 18.00 alla konsertkvällar och det är alltid fri entré. Det finns filtar att låna men inga stolar eller bänkar, så ta med det du önskar sitta på. Adress Birger Sjöbergs plats, men om man kommer med färdtjänst rekommenderar arrangörerna Södergatan 1. Kammarmusikfestivalen i Gladsaks kyrka på Österlen har vi berättat om tidigare och här kommer ytterligare konsertdatum. 21 juli bjuds det på renässans och barockmusik på viola da gamba, viola da braccia, vevlira och fiol med Hanna Thiel och Per Mattsson. 28 juli konserterar Thalekvartetten. Då blir det Mozart, Haydn, Britten, Beethoven med flera. Och 4 augusti slutligen spelar Österlen barockensemble stycken av Bach, Händel och Telemann. Tiden alltid 18-19 och Biletto säljer biljetterna som kostar 250 kronor per konsert. Mer information kan fås via e-post festival@igladsax.se. Årets Digilo-turné är igång med Lena Philipsson, John Lundvik, Mariette, Sanne Salomonsen, Theos och Måns Möller. Kvarvarande skånska stopp är Kristianstad Arena 21 juli 18.00 och Båstad Tennisstadion 23 juli 19.00, insläpp där 17.30. Biljettpriserna varierar mellan konsertorterna. Billigaste biljetterna i Båstad börjar vid 395 och i Kristianstad 495 kronor och sedan upp till 895 kronor. Bokning via hemsidan digilo.com. digilo.com. Ovesholms slott i Kristianstad är plats för konsertserien Ovesholm Sessions som drar igång 26 juli med Lisa Nilsson. Sven Ingvars uppträder 28 juli, Linnea Henriksson den 30 och Gott och blandat den 31 juli. 5 augusti dyker Danny Saucedo upp, följd av Arvingarna den 6 och Mikael Wiehe den 7 augusti. Den 12 augusti är det dags för Smith & Tell, Jill Jonsson den 13 och Melissa Horn slutligen den 14 augusti. Alla konserterna börjar 20.00 utom Linnea Henrikssons som startar 18.00. Biljetter för 695 eller 795 kronor bokas via hemsidan sessions.se. sessions.se. I år har 100 år gått sedan Karin Boyes debutdiktsamling Moln gavs ut. Den 28 juli mellan klockan 19 och 20 så läser författarna Kristoffer Folkhammar och Hanna Hallgren ur boken, men även ur sina egna verk, i Rönneholmsparken i Malmö. Det är gratis om man sitter på gräset i parken om man inte har med sig något att sitta på. Malmö symfoniorkester MSO och artisten Annika Norlin ger en konsert på Stortorget i Malmö den 17 augusti 17.30 till 18.30. Det är fri entré dit. Biljettinformation. Ticketmaster, telefon 077 170 70 70. Nordtick 0455 61 97 00. Biletto, hemsida www.biletto.se. B-I-L-L-E-T-T-O. Kalendern för årets 29:e vecka tar sin början måndagen den 18 juli då det är namnsdag för Fredrik samt Fritz. Detta datum 1918 föddes den sydafrikanska frihetskämpen, senare presidenten Nelson Mandela, och sedan 2009 är det också en officiell FN-dag, Mandela-dagen. 70 år har förflutit sedan de 15:e olympiska sommarspelen i modern tid invigdes i Helsingfors. Den olympiska elden på Olympiastadion i den finska huvudstaden tändes av bland annat löparen Paavo Nurmi. Detta var det andra OS efter andra världskrigets slut. Det första gick av stapeln i London 1948. Tisdagen den 19 juli firar Sara namnsdag och inleder vad som fortfarande kallas fruntimmersveckan, då 6 kvinnliga namn kommer på rad i almanackan. För 85 år sedan, alltså redan 2 år innan krigsutbrottet, började koncentrationslägret Buchenwald i Tyskland att tas i bruk. Efter kriget drevs lägret av Sovjetunionen till och med 1950. Onsdagen den 20 juli är det Margaretas och Gretas tur att fira namnsdag, och i Colombia är det nationaldag denna dag. 75 år fyller den mexikansk-amerikanske gitarristen och sångaren Carlos Santana, ledare för bandet som även bär hans efternamn. Nyligen uppmärksammades han i nyhetsflödet världen över sedan han svimmat under en konsert i USA. Torsdagen den 21 juli har Johanna namnsdag och 160 dagar återstår av 2022. Belgarna, de firar nationaldag på dagen för installerandet av landets första kung, Leopold, den första år 1831. Fredagen den 22 juli är Magdalenas och Madeleines namnsdag. 35 år fyller rekordmedaljören, den tidigare längdskidåkaren Charlotte Kalla från Pajala, som har 9 OS-medaljer i bagaget, medan hennes SM-medaljer uppgår till 50 stycken. I våras avslutade Charlotte Kalla sin skidkarriär. Lördagen den 23 juli har Emily och Emma namnsdag. EUs föregångare, den europeiska kol- och stålgemenskapen, inrättades detta datum 1952. Det var Frankrike, Italien och dåvarande Västtyskland samt Belgien, Nederländerna och Luxemburg som enades om ett samarbete när det gällde kol och stål som kan användas vid produktion av vapen. Ett syfte var att undvika konflikter mellan deltagarländerna. I Egypten är det nationaldag på dagen för Gamal Abdel Nassers statskupp för 70 år sedan. Och så fyller artisten och mångfaldiga Grammysvinnaren Titi Oya, mer känd under enbart sitt förnamn, 55 år. Hennes genombrottslåt, den handlade om att prata med gubben i månen. Söndagen den 24 juli tar veckan slut och det är Kerstin samt Kristina som har namnsdag. Och 75 år fyller denna dag den mångsidige operasångaren med mera Carl Johan Loa Falkman. Senast Skåneaktuell i Björn och Bennys musikal Chess på Helsingborg Arena.
Den regionala delen av anslagstavlan är idag kort. Det är SRF Malmö Svedala som vill påminna om att det är träff på Öresunds Funkis. Alltså för detta handikappbadet på Ribersborg. Torsdagen klockan 14 till 16.30. Torsdag den 14 juli är träffen dock inställd. Även medlemmar från andra föreningar är välkomna och i så fall betalas reseersättning ut från SRF Skåne sen kvittot skickats in inom 3 månader. Ingen anmälan behövs, men Maj-Britt Ryman svarar på frågor på telefon 070 324 6609. Den lokala delen av anslagstavlan innehåller inbjudningar från SRF Västra Skåne och SRF Ängelholm Båsta samt en liten ändring i kollektivtrafiken. SRF Västra Skåne bjuder in till sommarens 2 återstående grillningar. De sker onsdag den 20 juli och onsdag den 3 augusti vid Hyresgästföreningens grillplats på Lägeväggen 1 i Helsingborg. Vi träffas klockan 16 till 18. Var och en tar med sig något att grilla och dricka samt tallrik, mugg och bestick. Kansliet ordnar med det som hör till själva grillningen. Det bjuds på kaffe, te och liten kaka. Eftersom ingen vet hur vädret kommer att bli vill kansliet att alla anmäler sig. Vid dåligt väder blir det grillning inomhus i föreningens lokal, vilket i så fall meddelas de som anmält sig. När kansliet är stängt kan man anmäla sig till Monica på mobiltelefonnumret 0735 62 35 23 eller mobilnumret 0739 37 73 32. SRF Ängelholm Båsta har ett meddelande om kommande aktiviteter. Först och mest en inbjudan till en bussresa till Carl von Linnés trädgård i Småland tisdag den 23 augusti i samverkan med SRF Bjuv Klippan Åstorp. Anslutning till Kvidinge ingår. Det blir avresa klockan 7.30 från torgträffen på Gasverksgatan 25 i Ängelholm. Och vi åter i Ängelholm klockan 19. Vi börjar med kaffe och smörgås i Carl von Linnés födelsehem Råshult Södre Gård. Därefter en guidad visning runt kulturreservatet. Carl von Linné är egen hög person, guider oss genom trädgårdarna och Linnéstugan. Sen vandrar vi med honom ut i ängslandskapet. Härifrån beger vi oss till Huseby bruk där vi intar lunch i det rustika gamla stallets restaurang. Vi får även en guidad visning innan vi styr bussen mot Markaryd och Gräddhyllans lantcafé där vi fikar med vetebulle och hembakad kaka. Resan kostar 400 kronor per person. Ledsagare betalar samma pris och förväntas hjälpa 2 av våra medlemmar i Ängelholm. Behöver du ledsagare men inte har någon egen anmäler du det när du bokar, liksom specialkost. Anmälan är bindande och görs till aktivitetsansvarig Liss Malmborg på telefon 0702 42 60 74 eller e-posta till lizz.malmborg@gmail.com. Sista dagen för anmälan och betalning är den 7 augusti klockan 12. Och du betalar till antingen Bankgiro 5972-8915 eller via Swish 123-130-7214. Sen några aktiviteter längre fram. Det kommer inbjudningar till dem när vi haft lite ledigt. Men ni kan ju öronmärka datumen i kalendern redan nu. Den 31 augusti blir det öppet hus dit ingen anmälan krävs. Den 22 september ska vi på torskfiske. Dit kommer inbjudan till alla SRF-medlemmar i Skåne. Den 28 september har vi medlemsträff med besök av Polarprint som ska visa oss hjälpmedel. Vi får även besök av SRF Skånes valberedning. Vidare kan vi avslöja att i oktober blir det vinprovning vid Kullaberg den 8 oktober. I november blir det gåsmiddag i Ängelholm den 13 november. Och sist men inte minst blir det Luciafest den 13 december. Styrelsen önskar alla medlemmar en skön och avkopplande sommar, så ses och hörs vi i augusti månad. Vi avslutar med en tillfällig ändring i kollektivtrafiken. I Simrishamn började i förra veckan ett grävarbete framför tågstationen som stängt busshållplatsen Simrishamns station läge A, B, C och D. Och de ersätts fram till den 11 september klockan 16 av två tillfälliga stolpar på den parallella Stenboxgatan. Läge AB av en stolpe 20 meter väster om den korsande järnvägsgatan där också tågersättande bussar stannar. Och läge C och D ersätts av en stolpe cirka 10 meter öster om samma korsning. Och det gäller alltså regionbusslinjerna 570, 571, 573, 574, 576 och 577 samt Skåneexpressen 3 och 5, liksom busslinjerna NO1 och NO3. Och med det beskedet var det dags att sätta punkt för veckans taltidning. Nästa nummer, nästa torsdag, den 21 juli.
Skånes taltidning ges ut av Region Skånes psykiatri- och habiliteringsförvaltning. Ansvarig utgivare är Martin Holmström. Postadress Jörgen Ankersgatan 12, 211 45 Malmö. Telefon 040 673 0970. E-post skanestaltidning@skane.se och hemsida skanestaltidning.se. Observera att CD-skivorna inte ska skickas tillbaka till oss. Såväl skivor som kuvert kan läggas i brännbara sopor när ni inte längre vill ha dem. Vi hörs igen. Hej då!